mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Massa med folk.
Okay.
Sjukt långa köer runt hela Korjamo. Och jag har varit på Korjamo på sån här craft beer festival.
Jag kan säga att hipsternivån är hög nu.
Man har sett folk köja till, vet du, sina suröl och West Coast IPA:n och sådär. Ingenting jämfört med köen för att se Matti Vanhanen prata.
Oh.
Han är så inne.
Marianne Sundholm, Fredrik Wallström och Joakim Runt önskar dig trevlig lyssning. Vi ska gå igenom lite av veckans politiska händelser som vi gör alltid i denna podd. Här i början av veckan så fick vi veta att Finlands klimatpanel ska läggas ner eller så ska den slås ihop med andra paneler. Nu är jag lite i det blå om det här har tagits tillbaka helt och hållet eller var det ligger. Varifrån kom budet, om vi börjar där, varifrån kom rykte eller budet om att den här klimatpanelen skulle läggas ner eller slås samman?
Det var Helsingin Sanomats nyhet. De hade sett den här utredningen om hur det ska gå för de här vetenskapliga panelerna.
Mm-hmm.
Det finns alltså en skrivelse i regeringsprogrammet som inte nämner vid namn det här, men det finns en formulering om att man ska utreda hur paneler bäst, liksom, vad heter det nu? Tjäna regeringsprogrammet.
Ja, just det.
Mm. Men någon sån här förslag om att faktiskt liksom lägga ner dem hade inte funnits. Helsingin Sanomat hade den här utredningen som sa att fyra paneler skulle slås ihop och ligga under statsrådets kansli.
Kansli, ja, just det.
Ja, och där är ju då problemet. Två av de här panelerna var det där en hållbarhetspanel och en vetenskapspanel för skogsbioekonomi. Och de andra två var då klimatpanelen och naturpanelen som är alltså lagstadgade. Så att liksom lägga ner dem skulle kräva att lägga ner klimatpanelen som ju ger, samlar information för, till grund för klimatpolitiken i Finland, så skulle kräva liksom en ändring i klimatlagen. Den som också har det här målet om klimatneutralitet till 2035.
Mm.
Så det är inte så där bara. Och det väckte bestörtning, kan man nu säga.
Hufvudstadsbladet hade en intervju med klimatpanelens generalsekreterare. Ja. Hon var jätteupprörd och tyckte att ingen har lyssnat på henne och hört hennes liksom åsikt gällande vad klimatpanelen gör och vad den inte gör. Och
hon säger i Hufvudstadsbladet att hon har under tjänsteansvar blivit åsidosatt i beredningen i flera månader. Det är ju oroväckande.
Ja.
Jag intervjuade lite klimatinsatta både från miljöorganisationer och till exempel Finlands näringsliv, EK, om den här nyheten och alla. Alltså det var bred, den där oron för det här var verkligen bred över hela fältet.
Mm.
Sen kom det ju jättefort kommentarer både från statsminister Petteri Orpo och från då blivande, nu redan insvurna nya miljö- och klimatminister Sari Multala om att inga beslut har fattats. Och ganska snabbt kom det sen ännu en dag eller två dagar senare kom det pressmeddelande från både statsrådet och miljöministeriet om att de här planerna läggs på is. Vi behöver de här panelerna. De ska få liksom fortsätta med sin verksamhet och vara obundna. Mm. Poängen är ju alltså att som med många andra beslut och ämnesområden så behövs det liksom experter som samlar liksom faktabaserad kunskap om de här frågorna som besluten ska handla om. Och som jag talade med många sa som jag intervjuade att det gäller ju uttryckligen eller i allra högsta grad klimat- och miljöfrågor som är superkomplicerade. Det behövs liksom vetenskap för att ge riktning åt politiken.
Klimatpanelen ligger ju under miljöministeriet. Det sa också generalsekreteraren Heiskanen att en sån här tanke att man skulle flytta det under statsrådets kansli är dålig, eftersom hon upplevde då att då skulle den här klimatpanelen kanske eventuellt inte våga alltså vara lika kritisk mot regeringen om det skulle ligga rakt under statsrådets kansli som nu när den ligger under miljöministeriet.
Ja. Hon är jättekritisk i den här HBL-intervjun till hur det här har gått till och att ingen har velat höra henne.
Nej.
Det olyckliga här var ju att den här nyheten, eller olyckliga, det som kanske gjorde att folk blev extra oroliga var att det här kom dagen efter att Trump hade svurits in och meddelat med bullerbång att han tar USA ur Parisavtalet. Det här väckte jätte... Alltså jag menar, det var väntat, men det väcker bestörtning världen över hos klimatexperter. Och det blev liksom på något sätt det blev en sån här tolkning hos många, att så nog i det här som är skrikiga sommarflöde jag följer med, att ja, regeringen väljer nu samma väg som Trump här, ja, det visste vi nog, ja. Men alltså, det ska sägas, Petteri Orpo, bland det första han kommenterade när han fick frågor av journalister om vad han tyckte om Trumps tal, så sa han att det är jättesynd att USA nu än en gång väljer att lämna Parisavtalet. Det ska vara viktigt att ha USA med där. Så att jag har faktiskt börjat höra från det ena och det andra hållet. Jag försökte fråga lite om det här också när jag gjorde intervjuer om den här nyheten om panelnedläggningen. Men ingen ville riktigt gå så långt ännu. Men jag har hört det på några håll att det finns en oro för att vad ska hända med det här klimatmålet om klimatneutralitet till 2035. Att behöver den där klimatlagen öppnas upp eftersom den bygger på siffror om kolsänkan som så uppenbart inte stämmer mer. Att den bygger på siffror som såg helt annorlunda ut när det här målet slogs fast. Att
även, och när slogs målet fast? När kom klimatlagen?
Den här klimatlagen godkändes under Sanna Marins tid, men alltså den har ju ett brett understöd. Mm. Det var bara sannfinländarna som röstade emot den. Alltså Samlingspartiet har stött den hela tiden, det här klimatmålet. Och de har ju, som sagt, en av dem jag intervjuade om de här panelerna också var klimatexpert Janne Peljo på EK. EK driver ju verkligen att man ska hålla fast vid det här målet. Näringslivet vill ha det. Det är ju gott för investeringsmöjligheterna i den gröna omställningen. Det är liksom, näringslivet är igång med det här. Och där tycker jag liksom, man kanske drar lite för hårda växlar också på hur mycket Trump faktiskt kan göra skada i klimat. Han kan göra mycket skada i klimatfrågan också, framförallt i det här att gör USA en sak kanske någon annan vill ta efter. Mm-hmm. Men alltså en jättestor del av vår industri, både i Finland och globalt sett, är väldigt tända på att satsa på gröna energiformer, på den gröna omställningen som sannfinländarna nu har döpt om till ren omställning. Ja, men det är inte liksom, alltså en väldigt stor del av näringslivet är för det här och vill. Sen kan det nog hända, vi ser den här diskussionen i många länder, nu bland annat Tyskland, att de här kolsänkorna och siffrorna kring den omvärderas, det kommer uppdaterade siffror och mål har sen liksom byggts på felaktiga siffror och man kanske måste på något sätt omvärdera det här. Jag vet inte vad som kommer att hända där.
Tack på Trump så kan det ju hända att han inte ens lyckas i sitt hemland om en stor del av industrin liksom så här redan gått över till förnybar energi, om han vill drilla och borra och det där, men för att borra så måste man ju någon vilja göra vinst på det, och om man ser att vinsten finns någon annanstans så kanske
om det går liksom jättebra, alltså här, när man tittar på siffrorna för hur det går för några år sedan var det ännu liksom vindkraft som var grejen, men nu alltså solenergi kommer ju in jättestort och har gått i Europa förbi kolkraft, alltså de här investeringsmöjligheterna är liksom helt andra än för bara några år sedan, och amerikanska industrin är också, har ju varit en väldigt stor del av den, har ju varit väldigt glad över den här Inflation Reduction Act som egentligen är ja, som egentligen är ja, en reaktion på inflationen, men också ett grönt paket, den är bara liksom omdöpt för att gå hem till
det hade inte så mycket med att göra med att dämja inflationen, fast inflationen har ju gått ner men inte så mycket tack vare det där.
Ja, en skjuts att den amerikanska gröna industrin, elbilar, ren energi.
Men alltså, det är liksom 10 år till vi ska nå våra klimatmål. Då är det överhuvudtaget möjligt. Sverige gav ju upp det. Hur stor sannolikhet att vi också måste säga att 2045 eller?
Jag tror att tröskeln är jättehög att börja riva upp det här. Ja. Men det kan ju hända. Alltså det som ju åtminstone är klart att de här ursprungssiffrorna när det har så som man har sett sig det här målet och hur det ska nås, så är det att utsläppen ska vara på max 21 miljoner ton och kolsänkan ska sluka då samma mängd, 21 miljoner. Att det kommer inte att gå för att kolsänkan är så jättemycket mindre. Å andra sidan så har ju utsläppen i Finland minskat med väldigt bra takt för att vi har satsat på fossilfri energi. Alltså vår elproduktion är ju så gott som fossilfri redan nu. Industrin hänger på värmeproduktion över
96%. Okay. Ja, just det, ja.
Elproduktionen. Alltså, sen när industrin elektrifieras och värmeproduktionen också kan börja ge upp de här förbränningsmöjligheterna alltså också elektrifieras, så det där det, utsläppsminskningen fortsätter. Trafiken är fortfarande ett problem, markanvändningssektorn är ett problem, inte bara i frågan om skogen utan också jordbruk till exempel, där stampar ju på stället. Så att det kommer att vara jättestort fokus nu på kolsänkan och inte kanske bara skogen utan hela markanvändningen, jordbruk och så vidare.
Men en målsättning som den här 2035-målsättningen så är egentligen till för att liksom skynda på politik just nu och skynda på liksom lösningar. Sen om det inte liksom i praktiken blir 2035 utan 2040 eller 38 eller 43, så det är inte så jättestor skillnad. Mm. Det är inte den största grejen.
Utan det är den här sparken i baken som talar om.
Vi har ju EU-krav på oss också och det där. Om vi inte når våra utsläppsmål för markanvändningssektorn där så måste vi minska någon annanstans eller köpa utsläppsrätter av något annat land. Det kan bli dyrt. Jag tror nog att det är hög tröskel att slopa det här. Mm. Det skulle vara liksom en domänförlust för Petteri Orpo också som har påpekat sen regeringssonderingarna att det här tummar vi inte på.
Ja. Och som antagligen Samlingspartiets ordförande är ännu 2035.
Ja, just det. Ja. Jag tänkte att regeringsperioden tar slut före 2035.
Men hans ordförandeskap lär på. Jag läste en intervju förresten med avgående klimat- och miljöminister Kai Mykkänen som påpekade alltså att han avgår inte för att han har liksom tappa hoppet gällande miljön eller regeringen Orpos miljöjobb, utan han ville faktiskt bli stadsdirektör för Esbo. Så det var det som liksom lockade honom. Mm. Inte att fly miljöjobbet i regeringen Orpo. Säger han i varje fall.
Fast han klagar ju också på att man klagar på honom.
Mykkänen har ju sagt rakt ut att avverkningen behöver minska på grund av den här kolsänkan. Det är få andra som har sagt det i Samlingspartiet till exempel.
Mm. Så det var därför man beredde ett statsdirektörjobb.
nu kommer det ju under våren kommer det bli debatt och diskussion om klimat- och energistrategin. Och liksom det kommer att bli jättefokus på, jo vi har ett kommunal- och välfärdsområdesval, men en annan stor sak inom politiken kommer nog att vara de här kolsänkorna och markanvändningen. Och det var Elli Harjo Siltalehti som konstaterade att det här kommer också ramla i nästa, framförallt att ramla i nästa regeringsfamn. Så det kan hända att Antti Lindtman sitter där med det här problemet.
Ingen är så glad som vi när Centerpartiet öppnar sin kommunalvals- och välfärdskampanj som de gjorde här. Var det då förra veckoslutet alltså? Sloganen är byt till mitten. Sen har de en underslogan som lyder: skulle du mata ditt barn till vargen? Och i den kampanjen så driver man skolskjutsar åt elever på områden där det har setts varg.
Ah, okay.
Men ja.
Så alltså, om man svarar då jo, eller om man svarar nej, vem ska man rösta på då? Alltså, ska man
det
rösta
där är en bra fråga. Om man vill ge sitt barn till vargen så då ska man, tror jag, inte rösta på Centerpartiet i det här kommunalvalet.
Troligen det de menar.
Ja. De blev trea i senaste kommunalval 2021.
Det brukar gå bra för dem i kommunalval. Ja. Och i välfärdsval gick det ju också bra. Mm, då fick man se Annika Saarikko. Både de här valen alltså så har man sett henne vara glad på ett annat sätt än under de andra åren när hon satt som partiledare. Men
får liksom jag ta fasta på det där bara? För att jag läste en kommentar någonstans alltså att, som lyder så här: Centerpartiet verkar ha roligt igen. Under Kaikkonen istället för under tiden med Saarikko som tog allting på så stort allvar.
Men hon är ju jätterolig.
Ja, med analysen av den här kampanjstarten och sen att partiet har roligare med Kaikkonen.
Men det är ju också roligare att vara i oppositionen.
Ja, är det det? Ja.
Det var ju inte roligt för Centern i den där Sanna Marin-skvintet.
Men Kaikkonen är nog en sån som helst vitsar lite bort allting. Eller kanske nu inte vitsar bort, men vitsar om allting för att få bort en tråkig stämning.
Ja. Vad placerar de sig nu då i detta kommunalval?
Nu i Yles partimätningar har de ju sedan en flash på 13,1% nu de tre senaste mätningarna.
Det är inte så jättemycket.
Nej, alltså, men det är mycket än vad de har haft på många år, men ja, det är ju inte tillräckligt.
Så om det här missnöjet med den här borgerliga regeringen är så stort och missnöjet finns också bland borgerliga väljare, så varför går de inte i Center då?
Varför har inte Centern ännu större stöd? Ja. Mm. I Helsingin Sanomats mätning från i veckan hade de ännu lite lägre 12, något. Men okej, vi ska inte hänga upp oss på decimaler. Men det kan ju hända att de landar betydligt högre i just ett kommunal- och välfärdsområdesval.
Det brukar vara en peak, just där brukar det vara.
Men det där, och sen framförallt så har de ju, när man tittar också på på våra mätningar. Nu har ju mätningarna hittills handlat om vem skulle du rösta på om det var riksdagsvalet. Vi har inte ännu kommit till de här mätningarna om vem kommer du rösta på i välfärds- och kommunalvalet, heter det väl officiellt.
Det
är språkråden, vilket praktiskt namn vi har på det här dubbelvalet. Men alltså, vad ska jag säga?
Vi var inne på välfärds- och kommunalval. Och det är alltså, sannfinländarna kommer inte att utgöra något.
Det var sannfinländarna jag skulle säga. På, ja. Det var det jag skulle säga, att när man har talat med talostutkimus om vem centern får väljare från, så är det ju framförallt från sannfinländarna. Och det är ju det också när vi talar något avsnitt om MTVs enkäter till det där centeraktiva också om vem de tycker man ska ta väljare av, så är det ju uttryckligen sannfinländarna. Och det är dit de har förlorat väljare i förra riksdagsvalet. Så det där kommer man se, det kommer bli intressant i regioner att hur mycket av de här väljarna får dem tillbaka.
Ännu om det här centerns humor, så det där kanske de är medvetet humoristiska, att de kaikkonen vill kämpa till det. Men vi brukar också vara ofrivilligt humoristiska. Så till exempel i det här valprogrammet Byt till mitten, så kommer de alltid med den här samma klausul, alltid med den här samma förklaringen som de har gjort sen Saarikko, nästan 10 år sedan. Centern är ett alternativ till det tillspetsade och polariserade politiska klimatet. Vi står i centern, vi går inte med i den här. Men så har man då, vill du, som slagord, vill du ge
skulle
ditt barn
till vargen? Till vargen?
Och sen det här andra stoppet med mummoralli och vad man säger, som gäller sådana bilder av att man liksom skickar gamla tanter hit och dit.
Om man någonsin har sett Antti Kurvinen i plenisalen när han sitter där och det är bara så, de där killarna som satt längst bak i klassen och lutade på stolen, just så där, de nästan ramlade omkull och skrattade och hånade allting, så det
och Antti Kurvinen är den som står som en missionär och berättar hur centern står i mitt, och vi går inte med i den här liksom upplåsta hemska polariserade debatten.
Jag lyckades, apropå humor, jag lyckades snappa upp ett skämt från den här kryssningen som Centerpartiet ordnade, när de skulle skapa lite god stämning, och den här goda stämningen byggde de upp på det viset att Antti Kaikkonen, han var utklädd till läkare, så hade han läkarmottagning, och så kommer patient Antti Kurvinen.
Senast jag såg honom var han ju utklädd till julgubbe, men det här det är tydligen
vi kan säga så att det finns någon viss förbläst för att klä ut sig där, som vi får återkomma till, har jag en känsla av. Antti Kurvinen kommer sätta sig och spela patient då, och så berättar han så här: ja, det har varit så kallt den sista tiden att jag har måste ha händerna till och med i mina egna fickor. Och så säger läkare Kaikkonen: ja, no, då är du inte socialdemokrat i alla fall. Det var bra. Men folk skrattade och tyckte att det var kul. En annan lite rolig grej var ju att var det Helsingin Sanomat som hade upptäckt att Centerpartiet lite återanvände de grönas gamla valsloganer. Alltså de använde samma PR-byrå som de gröna har använt länge.
Så här är det alltid roligt.
Och Centerpartiet, från Centerpartiets kansli så hade man först inte velat medge det här. Men så hade Helsingin Sanomat sagt att alltså PR-byrån, det står ju där på sidan.
Och då hade det var det för slagord som återanvände?
Det är som ett slagord som tydligen flera, alltså Tysklands gröna har med det slagordet, och också våra gröna har med det slagordet, många gjort det, och det är det att man säger så här: inte till vänster, inte till höger, utan framför.
Så centern återanvänder det här slagordet, så det står råkar vara bland det mest intetsägande av alla slagord.
Är framför eller framåt?
Jag tror att framför är det eller är det så. Men från Centerpartiets kansli så hävdar man enligt Helsingin Sanomat att man har hittat på det själv.
Jätteroligt. Ja. För när Li Andersson hade det här kokokansan meppi när hon inför EU, så var det ju nog liksom medvetet anspelande på Tarja Halonens presidentvalskampanj.
Just det.
Mm. Nej, vem var det som hade? Var det Niinistö som hade?
Nej, men nej,
han hade ju arbetarpresidenten.
Politiken vet. Koll.
Men alltså med centern då, så har vi att välja mellan: vill du kasta ditt barn till vargen eller inte till höger, inte till vänster, men framför.
Ja. Och inte fingrarna i någon annans picka.
Nej, precis. Så. Ja, nej, men det. Vi är glada att
kampanjen har öppnat. Det låter som en traditionell centerkampanj.
Och det är mycket bra. Vi ska återknyta lite till det som vi pratade om i senaste avsnittet, då vi var inne på att tidigare statsminister Paavo Lipponen har undrat varför president Stubb ensam var representerad på NATO-mötet. Var var till exempel statsministern, folkvalda statsministern? Här i veckan så får han flankstöd av en annan tidigare statsminister, Matti Vanhanen. som konstaterar att absolut borde statsministern vara med i sådana här på NATO-möten om man till exempel börjar diskutera ekonomi och stöd till NATO. För sånt kan inte presidenten besluta om själv.
Mm. Jag måste säga att när jag hör Lipponen och Vanhanen nämnas i samma mening som presidentens maktbefogenheter, så känner jag mest för att vilja ta en liten ducklur.
Sluta nu. Nu ska jag berätta åt er, för jag var på en festival i helgen på Korjaamo där i Töle, på den här Li Andersson, minns ni när Li Andersson ordnade pressträff och skulle meddela?
Hon förutom att hon var kommunalvalsaktiv och EU-parlamentariker så skulle hon också bli festivalarrangör.
Jo, precis, hon hade en rolig pressträff för att hon, det kom ut en sån här väldigt kryptisk inbjudan om att hon skulle meddela om sina framtidsplaner på hemmafronten och alla journalister rusade in. Och så var det att hon ska starta en politik- och kulturfestival. Ja. Jag var dit för man ville veta vad som hände. Massa med folk,
okay.
Sjukt långa köer runt hela Korjaamo, och inte bara liksom att man skulle köa in då, utan dessutom där inne var det kö till de olika salarna, och jag har varit på Korjaamo på sån här craft beer festival.
Jag kan säga att hipsternivån är hög nu.
Folk köa, jag kommer dit. Alltså, ja, folk, ja. Man har sett folk köa till, vet du, sina suröl och West Coast-ipan och sådär. Ingenting jämfört med kön för att se Matti Vanhanen prata.
Ah.
Han är så inne.
Han växer för varje år.
Men han har ju nog fått, liksom, han har ju fått den där mentorrollen och rykte. Att han ställer upp för yngre politiker som behöver lite råd. Och,
just det.
Och, liksom den bilden har man ju fått. Och han, det var ju något roligt om honom och Sanna Marin och det här Niinistö-grälet också.
Han du snappa upp vad Vanhanen talade om på den här Anderssons festivalen?
Han var på scen med en aktiv från Elokapina.
Aha, okay,
och det talades om liksom, möjligheter att påverka politiken på olika sätt. Och det var, jag stannade inte så länge för att jag kom inte in i den här salen. Alltså jag stod och köade och sen tittade jag på det via en skärm.
Vad är det med det här folket?
Men jag tycker nog vi ska tolka det nu som att vi ska ha lite framtidstro, att folk är intresserade av samhällsdiskussioner.
Vi ska bli upprörda igen, och det på grund av att folk har blivit upprörda kring Vänsterförbundet som har presenterat nya tankar gällande hur vi ska kunna styra upp sysselsättningen i vårt land. Eftersom Vänsterförbundet tycker att när det kommer till just arbetsmarknaden så beter sig regeringen som ett fyllo vid en grillkiosk. Och nu citerar jag dem alltså.
Valtider är nog roliga. Valtider när det blir roliga, retoriken blir liksom.
Och vi har ju nu
vild.
Just nu så har vi 27 000 fler arbetslösa i landet än vi hade för ett år sedan. Så det går ju inte liksom åt rätt håll gällande där. Vänsterförbundet har bland annat lyft fram ett sånt förslag att vi skulle kunna slå på behovsprövningen när det gäller anställningar. Om vi börjar med att försöka reda ut, vad är behovsprövningen för någonting?
Behovsprövning av arbetskraft, sådana arbetskraft som inte kommer från EU-länder eller ETA-områden, i varje fall sådana som kommer från Asien och så vidare, Afrika.
Ja.
De kan inte anställas lika lätt till Finland som arbetskraft från EU, som alltså får förstås komma fritt och det där, röra sig fritt inom EU. Utan man ska först behovspröva dem, vilket betyder att man i princip ska kolla om det finns finländsk arbetskraft som kunde ta den här arbetsplatsen. Det vill säga, här kommer den här icke-EU-medborgaren och ska få den här arbetsplatsen, men då måste man först kolla, finns det en finländare som kan ta den här?
Okej, okay, just det, för att få själv och sysselsätta.
Det här är något som facket har tyckt att det är jätteviktigt för. Man tänker att man skyddar finska arbetsplatser och hindrar arbetslösheten att stiga. Mm.
Men hur kommer det sig att Vänsterförbundet då vill lite tulla på det där?
Lite tulla då. Nu har det här Minja Koskela, jag tror på en fråga av Helsingin Sanomat, att ha sagt att man kunde tänka sig att tulla på det här, att luckra upp det lite, om man då samtidigt ser till att det hindrar så här grå arbetskraft och hindrar liksom utnyttjade på arbetsmarknaden, vad hon nu sa. Mm. Jag sa nu inte någon jättestor öppning för det, utom att hon nämnde det här ordet behovsprövning, men Socialdemokraterna tog genast fasta på det, och Antti Lindman som är oppositionsledare och partiledare, så att det är jättefarligt det här som Minja Koskela nu gör, att öppna för behovsprövningen. Varpå han fick då liksom arga svar av Li Andersson, som sa att ja, här, Vänsterförbundets linje har alltid varit så här att vi liksom tycker om arbetskraftsinvandring, men vi vill liksom också se på det etiska på det här, så det är inte något som har ändrats här.
Ja, okay.
Det som jag tycker att det är lustigt bara att det här visar nu att nu börjar man se äntligen lite av de här skillnaderna som finns mellan de här tre rödgröna oppositionspartierna som har verkat vara så liksom gemensamma utåt ända sedan Sanna Marins regering och också före det under Sipilä-tidens oppositionsperiod. Och det handlar om just arbetskraftsinvandring.
En annan sak, rolig sak med valtider är att alla har lite större behov av att skärpa retoriken och hävda sig.
Vilket kan behövas här ibland?
Ja, det var något annat jag reagerade på. Ja, de gröna gick till attack mot SFP och Anders Adlercreutz gällande den här läskunnigheten och barn kan inte lära sig läsa om de är hungriga eller hur det nu var, Sofia Virta sa. De hade en presskonferens om satsningar inför löften inför välfärds- och kommunalvalet.
Jo, och Adlercreutz hade sagt något sånt att skolan finns till för att lite justera och rätta till fel som politiker har gjort.
Jo.
Vilket leder sig till att Virta sa att Adlercreutz har sagt att skolan ska sköta om det här, inte samhället.
Ja, precis. Ja.
Men i alla fall det här att det är lite nya, det är inte liksom mera bara Samlingspartiet och SDP som skäller på varandra, utan vi ser liksom lite nya beefs. Här.
Men sen ska vi komma ihåg att då är det bara att titta utåt så kan vi enas också här, för vi noterar att alla har kunnat enas kring Elon Musk den här veckan.
Inte alla.
Många. Och att han är dum och stygg och kanske nazi. Och vi ska inte diskutera hans armrörelse här nu, men politikerna.
Ja, både Vänsterförbundet och de gröna har alltså utnyttjat den här bilden på Elon Musk i medlemsrekrytering i sina bilder på sociala medier.
Okej, hur får de in Elon Musk i sin medlemsrekrytering till kommunalvalet
typ
i Finland?
Så här, var inte som Elon Musk röstar på oss. Men också här, alltså, varför måste allt amerikaniseras? Kan ni inte göra det tillräckligt intressant nu, det här välfärds- och kommunalvalet, utan att dra in Elon Musk? Det vill jag.
Så det är som Centern som säger att vill du kasta ditt barn till vargen?
Alltså om inte oppositionen vinner det här valet så kommer Elon Musk hit och kasta våra barn till vargarna.
Är det så vi vill ha det? Rösta i välfärdsområdesvalet. Eller förlåt, välfärdskommunalvalet.
Välfärdskommunalvalet.
Välfärdskommunalvalet. En påminnelse och en varning. I nästa avsnitt av politiken så ska vi svara på alla de utmärkta frågorna ni har skickat in via politiken@yle.fi. Ni hinner ännu om ni vill, om du sitter på en jättebra fråga gällande någonting politiskt till land. politiken@yle.fi. Vi skulle kunna ta en fråga som kom in gällande en grej som är aktuell just nu, det vill säga den här pensionsreformen. Mm. Vad är det, hur lyder frågan?
Frågan var, jag förstår ingenting om pensionsreformen och hur den påverkar mig. Jag tror många kan hålla med där.
Den personen är inte ensam.
Det ska vi försöka förklara. Överenskommelsen kom ju i början av, eller i söndags kanske, men i måndags var det sen.
Jag sa att överenskommelsen bland annat innehåller en inflationsstabiliserare. Mm. En sån har jag drömt om.
Nu tar vi det från början. De liksom så här grundläggande nyheterna är kanske, för det som det har ju talats och ropats om ganska mycket, är den där pensionsåldern, och där blir det inga förändringar. Det blir inte heller förändringar i pensionsavgiften. Men ja, indexstabilisator. Vår kollega Carmela Walder gjorde intervjuer om det här i måndags med FFCs ordförande Jarkko Eloranta. Det har ju varit diskussion om att pensionerna har stigit snabbare än lönerna vid inflation. Liksom att när den allmänna,
vid hög inflation.
Vid hög inflation. Och det här vill man stoppa. Så de här pensionshöjningarna minskar om den allmänna prisnivån stiger snabbare än lönerna.
Det var regeringen som krävde från arbetsmarknadsorganisationen att vi måste hitta någon slags vägar att stabilisera den systemet, och den inflationstaken tak är en väg att gå vidare, och vi tror att det är ganska mild systemet, att det kommer inte att påverka så mycket till pensionärens köpskraften.
Och sen en annan sak är att andelen aktieplaceringar i pensionsfonder höjs, det vill säga man höjer riskerna lite där från 65% till 85%.
Tycker jag lite lustigt att, eller lustigt, men om man ser tillbaka så kommer man ihåg att det fanns en diskussion om det brutna indexet, och det var många pensionärer, vissa pensionärer som var jättearga på det här, bland annat Kimmo Kiljunen i tiderna. Förr i tiden har man, när man ska räkna ut hur mycket pensionerna ska höjas i förhållande till löner, på 70-talet så höjdes pensionerna, alltså i början så höjdes pensionerna lika snabbt som lönerna. och lönerna höjdes ganska mycket då, så pensionerna kunde bli helt rekordhöga. Så tog man att dela på det här att det är bara liksom prishöjning, 50% prishöjning och 50% löneförhöjningar. Det också ledde till att pensionerna höjdes ganska mycket, löneförhöjningarna var höga på den tiden. Så sen blev det då det här 20-80, att 20% beror på hur mycket lönerna höjs och 80% på inflationen. Men nu har vi ju hamnat i en situation där inflationen har varit högre och löneförhöjningarna under liksom en ganska lång tid har varit ganska låga. Mm. Och plötsligt ploppar inflationen upp, så då blir det en sorts inflationschock. Mm. Därför den här regeringens nu...
Och i kombination med att vi alltså ska spela på aktier med de här pensionsfondspengarna och hoppas att de här aktierna levererar.
Ska vi lyssna in på Carl Haglund?
Man kommer att då ge oss som jobbar med de här frågorna möjlighet att ta lite mer risk i placeringarna. Det är helt logiskt med tanke på att Finland förhållandevis har varit ganska försiktiga här, och det är också ett sätt att på sikt stärka ekonomin i pensionssystemet.
Risk betyder i det här lingon betyder risk liksom att man får mer avkastning.
Så vi än ser, så att den här effekten kommer ju först att synas om hur många decennier som helst. De här nya spekulationerna.
Men vi kommer också pensioneras först om hur många decennier.
Det är sant.